Välkomna till Pippi-podden. Vi har nu kommit fram till avsnitt 55. Äntligen!
5 månader senare, men du vet, det har varit lite Portugalresor, det har varit lite Kittelfjäll och vi har flyttat och allt möjligt. Vi måste ha massa grejer att skylla på. Ja. Vi har väl alla tre haft fullt upp på olika vis, kan man säga.
Ja, vi vill ju gärna hävda det i alla fall, att vi har haft lite laga förfall här. Men nu är vi igång igen.
Och det har ju hänt väldigt mycket de senaste månaderna. Det har ju varit allt från spännande småfåglar som har dykt upp till havsfåglar och roliga, spännande bokprojekt nu med eventuellt den här nya upplagan om fåglarna i Sverige, antal och förekomst.
Ja, vi kan prata om det lite senare, men jag är nyfiken nu på vad tycker du har varit det bästa med hösten här?
Alltså jag gillade ju inte riktigt att det blev så vintrigt direkt när vi flyttade till det här huset på det här sättet att elpriserna är så höga. Nej, det är faktiskt roligt att ha flyttat till hus för att då kan vi mata fåglar. Så nu har vi dratt upp flera fågelmatningar här. Inget speciellt än så länge, men vi hör ju och har sett kattuggla från tomten bland annat. Har du sett något spännande på din tomt?
Ja, just idag faktiskt, denna tisdag den 5 december, så dök det upp en hel flock med stjärtmesar. 11 stycken stjärtmesar som klämde sig ihop på en liten sån här talgbollshållare. Och det såg för härligt ut. Alltså, det var som en boll med en massa stjärtar som stack ut åt alla håll. Och så var de väl där i ett par minuter och sen så plötsligt så drog hela gänget iväg igen. Va?
Ja, det är obetalbara fåglar. De är ju väldigt söta. De har ju till och med gula ögonlock.
Ja, det är fascinerande. Och sen, roligt idag också var att jag för första gången sen förra hösten hade nötväckor på besök, ett par. Det är ju en lite udda fågel, en småfågel som lever i par större delen av sitt liv. Och de har jag inte sett på länge, men de var tillbaka idag och hämtade gott de solrosfrö som de flög iväg och gömde.
Läckert. Sen är det ju roligt att titta på olika fågelarters beteenden också. Vi har ju mycket koltrastar här, men björktrastarna jagar bort dem hela tiden. Och sen har vi ju blåmesar som jagar bort egentligen vilken fågelart som helst. Jag hade bland annat en blåmes som helt plötsligt bara, det var ju inte hemma i och för sig, men den jagade bort en skäggmes som satt åt vassfrön på Jätterön. Det är ju liksom ett jättestort vasshav av hur mycket mat som helst, men ändå ska den jaga bort den här lilla söta skäggmeshonan. Det sved ju lite av att se det, men samtidigt var det ju lite roligt också. Du vet ju hur det är.
Men blåmesar övervintrar ju gärna i vassområden och där de lever på insekter som sitter förpuppade inne i vassstråna. Jag läste någon gång om någon som hade stått och iakttagit blåmesar som hoppade omkring i ett sånt här vasshav. Och han såg hur blåmesarna knackade lite försiktigt med näbben på vassstråt för att höra om det var ihåligt eller om det var någonting inne i. Och på det viset så lokaliserade de då puppor och annat som satt inne i själva vassstråt och kunde hacka sig in där. Så det är ju väldigt häftigt. Men jag tänkte på det här du sa om trastarna också. I min trädgård så är det en koltrasthona som är herre eller dam på täppan. Hon styr och ställer med allihopa, även med de björktrastar som vågar sig in där. Och jag har väl kanske någonstans mellan 15 och 20 koltrastar nu. Och när de är så många hos mig så håller de i regel ganska mycket sams. För några år sedan så försökte jag följa det här och kom fram till att upp till 7 koltrastar, då bråkar alla med varandra. Och försöka vara herre på täppan. Men är de fler än 7, alltså 8 eller fler, då lägrar sig någon sorts lugn. Förutom den här damen då som gärna jagar bort allt och alla.
Ja, åter till skäggmes. Att man, när det är sådär en 10 minusgrader ute och de hoppar runt i de här frostiga vassvipporna. Det är ju så oerhört läckert att titta på. Mm. Det var ju flera 100 personer som kom och tittade på skäggmesar på Jätterö nu den gångna veckan och massor som kommer dit och fotograferar och filmar.
Och så solsken och lite snö och frost och så. Ja. Det var väldigt vackert.
Men också fågelbordsfåglar fanns det ju. Det fanns ju väldigt mycket talgoxar och blåmesar som vi pratade om lite innan. Mm. vi började spela in här innan den här kylan kom, för det har ju inte varit så här kallt på 13 år tydligen i slutet av november, början av december i södra Sverige, om jag har förstått det rätt.
Nej. Och just det är en fråga som jag har fått flera gånger nu på sistone, både via telefon och sms och e-mail. Att folk säger att de hade så jättemycket fåglar under november, så kom kylan och fåglarna stack. Drog de iväg, flyttade de söderut undan folk. Jag tror snarare det handlar om att när kylan slår till, då är det väldigt många människor som känner någon sorts empati för fåglarna och börjar mata fåglar. Så att det finns restauranger för fåglarna överallt. Tidigare var vi bara några få entusiaster som matade fåglar medan det fortfarande var milt alltså.
Det ligger nog mycket i det. Det är ju alltid diskussioner om vad man ska mata fåglar med. Folk undrar om de kan lägga ut ost och om fåglar tål salt och sånt där till exempel. Vad säger du om det och vad säger du om vad ska man mata fåglar med? Vad är den bästa maten?
Ja, om vi tar det här med matrester först, så har det väl visat sig att ost och salt, späck eller fläsk eller någonting annat, det är inget problem för fåglarna. De kan göra sig av med det saltet de får i sig. Däremot så kanske man ska tänka sig för att det kan ju locka fram objudna gäster till fågelmatningen också. I form av råttor och kanske fåglar som man inte så gärna vill ha, trutar och kråkor. Det är inte alla som vill ha det vid sina fågelmatningar. Men annars, när det gäller fågelmatning, så beror det lite grann på var man bor, tycker jag. Bor man ute på landsbygden eller i utkanten av ett samhälle, så kan man ju gärna mata med sådana här blandningar. För då finns det ofta gulsparvar, kanske fasaner, ringduvor, gråsparvar kanske. De äter ju gärna havre. Medan bor man inne i en stad, i ett villaområde, då finns det i regel inte några sådana här som gillar havre. Utan då blir det mest bara ett spill som hamnar på marken och som kanske lockar till sig möss och i värsta fall råttor också. Bor man inne i en stad tycker jag man ska mata med solrosfrö, hampfrö, jordnötter kanske. Talgbollar är alltid bra.
Ja, jag hörde någonting om jordnötspellets med, men jag har inte någon erfarenhet av det direkt.
Nej, det har inte jag heller testat.
Man ser ju inlägg på Facebook emellanåt folk som är rädda för att plocka upp döda småfåglar för att de tror att de kan ha fågelinfluensa. Men det verkar som att det har blivit lite fel i informationen där på något sätt. Det är ju i regel ingen fara.
Nej, när det gäller småfåglar så är nog risken för fågelinfluensa väldigt, väldigt liten. De flesta fåglar dör ju ganska snabbt om de blir smittade av fågelinfluensa. Däremot så kan ju gräsänder och några andra andfåglar bära med sig det ganska länge. Utan de småfåglar som dör vid fågelmatningar, det är ju oftast gullknopp i den här tiden på året. Sen fram på vårvintern så vet vi från veterinärer att det är ganska vanligt med salmonella då, bland fåglar. Och varför vet vi det från veterinärer? Jo, för det är en massa katter som kommer in med salmonella i februari, mars månad. Då har de varit ute och tagit sådana här försagade fåglar och blivit smittade själva. Mm. Och varför salmonella kommer sådär på senvintern, det vet jag inte om någon känner till. Alltså, men det är ett ganska tydligt mönster. Så det är väldigt ovanligt med salmonella vid den här tiden på året vid fågelmatningar. Men är man rädd för sjukdomar så ska man ju naturligtvis tänka på det och använda handskar när man tar i döda fåglar och vara noga med att tvätta sig sen efter ändå. Och sen ska man också hålla rent vid sin fågelmatning. Det tror jag är många som inte tänker på det, men det är någon gång emellanåt kanske.
Kanske försöka undvika att ha ett sånt där fågelhus som fåglarna kan gå in i och bajsa på maten.
Ja, definitivt alltså. De ska inte kunna sitta och kacka i maten alltså, utan det ska vara sådana här fröautomater av olika slag.
Just det, hur länge sedan var det, de här näten försvann runt talgbollarna nu? För det har man ju reagerat på, att det blivit ett förbud mot det här verkligen.
Det har väl varit lite olika med olika fabrikat, men det började dyka upp talgbollar utan nät för mer än 10 år sedan. Och nu ser man ju det i princip inte. Och problemet är ju att fåglarna kan fastna med sin tunga i det här nätet och bli hängande där helt enkelt.
Ja.
Och det är ju inte så trevligt.
Nej, det har man ju sett på fåglar också som har byggt med hästtagel i holkar och sånt där, att de har fastnat i det. Men det är ju naturen som gör det, kan man säga.
Jag tänkte på det här med talgoxar också. Talgox har vi ju liksom bara nämnt i förbigående, men både talgox och blåmes, de är ju lite födgenier. De är väldigt bra på att hitta nya möjligheter och utnyttja möjligheter. Det finns ju en forskare i Lund som heter Anders Brodin som har skrivit en bok om talgoxar som heter Smartast bland mesar. Och man får väl lätt intrycket att talgoxar är ganska smarta för att vara så små fåglar. Annars tänker vi mer att kråkfåglar är smarta, papegojor är smarta, men även talgoxar är smarta. Mm. Och jag fick ett väldigt roligt exempel på det. När jag var på hemväg från Portugal tidigare i höstas så fick jag ett meddelande på min telefon från en bekant som var ute på havet. Och de hade precis plockat upp någon sorts boj och den här bojen var alldeles överväxt med havstulpaner. Och då kommer det, trots att de var långt från land, så kommer en talgoxe flygande, förmodligen från på flyttning helt enkelt. Och den landar på båten och flyger direkt ner till de här havstulpanerna och börjar hacka på dem och plocka ut innanmätet. Kommer det en talgoxe till och gör samma sak. Och det, där kan man ju tänka sig att den andra talgoxen såg vad den första gjorde och härmade den. Till slut satt det för övrigt 5 stycken talgoxar. Men man funderar ju över den här första talgoxen. Hade den någon gång varit i närheten av en sån här boj och så att den visste att de här havstulpanerna som ser ju ut som alldeles hårda grejer, att det finns något gott inuti dem om man hackar sönder dem.
Det låter helt sanslöst faktiskt.
Ja, det är fascinerande alltså. Det finns ju många sådana exempel med talgoxar också, att de kommer på sådana här saker. Va?
Mm. Ja, och sen är det väl det här med fåglars luktsinnen också som kan vara intressant.
Ja, just när det gäller talgoxar så fick jag för några år sedan en fråga. Och det var det en bekant som bodde ute på landsbygden och som hade väldigt långt till soptunnan. Så när de hade en soppåse full med skräp så brukade de hänga den på en spik utanför dörren. För att nästa gång de skulle gå ner till vägen 50-100 meter så tog de med sig den här påsen och slängde. Men så var det just talgoxar som upptäckte att i den här plastkassen fanns det då ofta någonting ätbart. Så de lärde sig att hacka på den här. Och det ställde ju till det, för att till slut hackade de sönder påsen så att allt skräpet hamnade på backen under. Och då tänkte den här bekanten att när han skulle testa en sak. Så nästa gång så tog han en vanlig plastkasse, fyllde den med väl rengjorda gamla glassburkar och annat. Och så band han ihop den, hängde den på spiken. Medan soppåsen gick han iväg med 10 meter bort, satte den på en annan spik och hängde den. Så gick han in och ställde sig vid fönstret och tittade. Och direkt kom talgoxarna och flög till rätt kasse. Mm. De ratade den som hängde vid dörren och som inte innehöll några godsaker. Och då kan man fråga sig, hur i hela friden kunde de dra den slutsatsen? Kan det ha varit så, det var hans fråga då, att de kände lukten? Och vi har ju liksom allmänt ansett att fåglar har väldigt dåligt luktsinne. Bortsett från havsfåglar som stormsvalor och liror och stormfåglar som vi vet har ett bra luktsinne. Och nya världens gamar, alltså kondor, korpgam, kalkongam, som också har ett dokumenterat väldigt bra luktsinne. Men frågan är om inte andra fåglar också har ett luktsinne som man inte ska förringa. För vi har ju allmänt sagt att de flesta fåglar, de har ett rudimentärt luktsinne. Mm. Det är sämre än det vi människor har. Och vi har ju ett väldigt dåligt luktsinne jämfört med många andra däggdjur. Men nu har det kommit en del forskningsrapporter. Och det senaste jag läste i den vägen, det var om storkar. Och man har ju noterat nere i Tyskland att så fort man slår gräset på ett fält, alltså slår vallen, så kommer det storkar. De vet att då efter slotten så ligger det sönderhackade sorkar, det är mycket insekter och annat, kanske ett annat fågelbo. Mycket att äta för en stork alltså. Och då gjorde man ett antal försök där man bland annat tog nyslaget gräs och körde till en viss plats. Och så kollade man vad som hände. Och visst, det kom storkar ganska snabbt. Men sen så jämförde man då förhållandena och var storkarna fanns i förhållande till det här nyslagna gräset. Och då visade det sig att det var bara storkar som var i vindriktningen från gräset som kände det här och som kom. De som var på andra sidan, där vinden blåste från storkarna mot det nyslagna gräset, de reagerade inte alls. Och slutsatsen blev att storkar har uppenbart ett ganska bra luktsinne. Och att de har lärt sig det här att doften av nyslaget gräs, det innebär ett smörgåsbord helt enkelt. Det är ganska häftigt tycker jag.
Ja, vi kanske får ta bort den här myten om att fåglar har dåligt luktsinne då. Ja, att de bara rovfåglar bara använder sin syn till exempel för att se.
Nej, men det är ju utan tvekan så att de flesta fåglar, de letar mat med synens hjälp. En del fåglar gör ju det med känslens hjälp, om vi tänker på storspovar och kärlsnäpp och andra som går och borrar med näbben ner i marken. Där är det ju känslan. De har ju en väldigt, väldigt känslig näbbspets som känner av om det rör sig någonting där nere.
Ja, vi har ju ett tiotal storspovar på Jätterö nu. De har ju börjat övervintra mer och mer istället för att flyga till brittiska öarna och Västeuropa. Så det verkar bli mer och mer av en vinterfågel som hittar gott om havsormar, höll jag på
att
säga.
Ja, jag såg det att din kollega på Jätterö, Mikael Nord, har lagt ut en bild idag på Facebook. Mm. En väldigt vintrig bild med en storspov. Och så skrev han just det, att trots att det såg så kallt ut så hittade den gott om sandorm då, ja. Eller havsbåtsmaska alltså.
Precis. Och vi matar ju örnar nu på Jätterön också. Och de har ju hittat dit ett bra gäng. Det är väl ett 20-tal olika individer och nu har det ju varit någon norskmärkt havsörn där också. Men det är återigen så att örnarna slår egna byten fast man lägger ut det här slaktavfallet ändå. Så, men det är väl lite som att du och jag vill inte äta ärtsoppa varje dag heller.
Vad är det för byten de slår då? Är det gäss?
Det är ju oftast vitkinnade gäss, men de tar ju även öring och lax till exempel och gräshand.
Så det går öring och laxar inne i viken här vid Jätterön? Alltså,
ja, det går ju ut öring åtminstone vid Himlån. Och sen kan de ju emellanåt döda kråkor och gråtrutar med om de tycker att de är störiga, men det händer ju inte så ofta.
Just det där med gråtrut, det blev vi vittne till häromåret. Jag var där med en grupp fågelskådare och vi såg en gråtrut som var nere och på den här utfodringsplatsen och tog en bit och flög iväg och då blev den jagad av en havsörn och den ville inte släppa den här biten ifrån sig utan örnen jagade den, men den här biten gjorde att truten var ganska tung, den hade en stor bit i näbben och det slutade med att örnen slog truten. Mm. Så den åt upp både matbiten truten hade hämtat och själva truten.
De gör verkligen precis vad de vill, de där örnarna.
Ja, det verkar så. Och just det här med att se örnar, det är ju också någonting som är häftigt för väldigt många människor. Återigen så var jag ute med en grupp fågelskådare, en fågelkurs, nu på senhösten. Och vi var i ett ganska rovfågelrikt område här i Halland. Och under den här vandringen som tog oss ett par timmar så såg vi 7 havsörnar, 2 kungsörnar, 7 röda glador, ett par duvhökar och annat. Och som mest så var det 4 unga havsörnar och 2 unga kungsörnar som var uppe i luften och tumlade runt tillsammans.
Mm.
Ja, det lös om ögonen på den här deltagarna i den här gruppen. Alltså det var verkligen ett sånt här utbyte som man bara kan drömma om.
Ja, men alltså, jag har ju haft jättemycket örnguidningar och det är ju sällan folk är så tacksamma som när man guidar om havsörnar och folk får se dem på nära håll. Mm. Så det är nästan som att de guidar sig själva, de här fåglarna. Mm. Gärna om man får se lite olika åldrar och se dem tumla runt i luften lite med varann och släppa kött och sånt där. Så ja, det är riktigt häftigt.
Vid ett av de här tillfällena så råkade jag också säga att en skillnad mellan kungsörn och havsörn är att kungsörnen är atletisk medan havsörnen är en klumpeduns. Och det var en av deltagarna som inte tyckte att det var så trevligt att höra. Han tyckte inte att man fick säga så om en havsörn, att det var en klumpeduns. Vad tycker du? Är den en klumpeduns?
Klumpeduns är väl lite att ta i och de är ju De ofta säger man ju att kungsörnen är en mycket duktigare jägare än havsörnen, men jag tror att det ändå många gånger handlar om individer, att äldre havsörnar som verkligen vill slå ett byte, de lyckas ju som oftast med det, så de är ju väldigt duktiga jägare också på något sätt. Men det är lite olika miljöer och sådär, de befinner sig i de här olika örnarterna ju, olika typer av byten, så visst.
Men ser man dem på nära håll tillsammans, till exempel vid en åtel, nu har ni väl inga kungsörnar på jätten, men på andra ställen kan man ju se dem tillsammans, och då ger ju kungsörnen ett kraftfullare intryck, även om havsörnen är stor och bamsig.
Havsörnen är som en flygande trasmatta eller laggårdsdörr eller som en jättelik korp egentligen, när den fäller upp stjärten i en solfjäder eller lite kilformad stjärt så. Ostliga vindar, västliga vindar och en väldig massa regn. Så minns jag oktober 2023. Ena dagen blåste det västerifrån och vi kunde stå inne på naturrum och se havssulor flyga över Kattegat 5 kilometer ut. Ja, de är så grafiska i utseendet att det är lätt att se vad det är för fågelart med tubkikare, även på riktigt långt håll. Nästa dag blåste det nordostvindar och tusenflockar med bo- och bergfinkar flyttade söderut över naturrum. Tranorna lämnade mot Spanien under deras oemotståndliga trumpetanden. Man bara måste ju kolla upp i luften. En tredje dag var det nästan vindstilla när en flock skäggmesar flög i högflykt över vassarna för att sedan gå ner på grusvägen till vassgömslet och krypa omkring som små möss på marken. Fågelskådningen här på Jätterön har sannoliken en hög lägsta nivå. Men där menar jag att det alltid finns något att uppleva och titta på här, oavsett årstid. En av de upplevelser som värmde allra mest den här månaden var när jag cyklade förbi Engelska parken i Varberg på väg till jobbet. Jag hörde sirrande silverklockor över mig. En flock sidensvansar hade kommit långt från norr för att övervintra här nere. Vem vet, kanske var några av dessa samma sidensvansar som jag såg i Åsele Lappmark, 120 mil härifrån, på midsommardagen i år. Då åt de blåbär i sommarvärmen för glatta livet och flög upp i björkar med gröna blad. Nu har de kommit för att rädda oss under ännu en vinter. För visst är det lite så med vissa fåglar. Vad hade livet varit utan dem? Sidensvansen är definitivt en sådan fågel som värmer både kropp och själ i vintermörkret. Det är lite som att den är inklistrad i verkligheten, som att den inte finns på riktigt. Men så gör den det ändå. Det är verkligen en perfekt fågel på alla sätt och vis.
Nu har vi pratat mycket vinterfåglar här, men om vi ska gå tillbaka till hösten, vad tycker du har varit det roligaste med hösten egentligen?
Ja, alltså havsfåglar har vi ju pratat om en miljon gånger, men jag hade fina havsfågelupplevelser i Kattvik i oktober med klykstjärtade stormsvalor och grålira och bredstjärtad labb och massa annat trevligt. Men annars så tycker jag att det var väldigt roligt att se ett par rara stenskvättor i Halland nu för en gångs skull. Det är ganska många år sedan det var en ökenstenskvätta i Halland och ja, dessutom så dök ju Hallands första Isabella-stenskvätta upp nu i november månad. Och just ökenstenskvättan är ju en oerhört läcker fågel att se på en tångstrand en höstdag i Halland. Det är riktigt häftigt. Och just att det dök upp två stycken ökenstenskvättor i Halland samma dag i november. En i Skälvik i Halmstad och en vid Ringhals udde i Varbergs kommun. Det är också häftigt. Vi får väl forska lite om vad det var med vädret då just den dagen. Men just den här ökenstenskvättan i Halmstad, det var ju rätt så roligt för att det var ju en skådare som hade lagt in den som en stenskvätta under förmiddagen. Sen började några andra halmstadskådare forska i det här, att det här måste ju kollas upp, och så åkte de till Skälvik och så hittade de den här rara stenskvättan då och tänkte att oj, är det en medelhavs eller nunne eller ökensten, och skickade runt massa bilder. Och ja, vi svarade ju då i olika trådar, och bland annat på Band svarade ju du att det var en ökenstenskvätta, så det var ju andra fyndet i Halmstad kommun. Det första gjordes ju 2005 och jag fick inte se den då, men du såg den. Så det var ju kul, en revansch 18 år senare.
Man kan väl misstänka att det var väderomständigheter som gjorde att det dök upp de här östliga arterna. De kommer ju borta från, kanske till och med från Centralasien, och flyger åt fel håll när de ska flytta. Det kom ju överhuvudtaget ganska mycket sibiriska fåglar till Skandinavien och andra delar av Nordeuropa för den delen nu under hösten.
Ja, det kom ju, det var ju rostsångare på norra Öland, och ja, den är ju inte DNA-analyserad än, men det blir väl förmodligen en sån. Och så Sveriges andra fynd av Stilla havslom nu i november, och Bekindad skogstrast, Sveriges andra fynd på Ölands norra udde den också i oktober. Så det, man kunde se att det varit ett inflöde av bekindad skogstrast i Europa just i år.
Men de har väl kommit kanske från andra hållet?
Ja, precis. Alltså, jag skulle komma till det.
Snarare.
Precis, och nu dök det upp en stilla havslom också vid Hanstholm i Danmark.
Ja, på norra Jylland.
Alltså. En annan individ än den som var på Öland, så vi får börja spana mer och mer här också i lomflockarna i Laholmsbukten. Men vi får hoppas på något spännande. Nej, och sen just den här Isabella-stenskvättan som dök upp i Falkenbergs kommun vid Torsvik. Den var ju verkligen efterlängtad i Halland. Det var en sån här art som verkligen borde ha setts här någon gång med alla våra fina tångstränder, och nu äntligen dök det upp en.
En ganska diskret tecknad stenskvätta, men rätt så stor och lite maffig i sin uppenbarelse.
Ja, den stålen, gärna lite upprätt. Och vid något tillfälle när jag var där så hade jag ju sån tur att det var en gärdsmyg som höll på och gympade, eller vad man ska säga, att den höll på och sträckte på sig och tittade runt. Och då började den här Isabella-stenskvättan också göra det, och jag lyckades filma det här då. Så jag får väl klippa ihop något lite längre filmklipp sen senare.
Så får ni gå in och titta på Pippi-poddens Facebook-sida.
Det
så
borde vi ju verkligen.
Ni kan se den här gymnastikövningen då.
Ja, det är kul att filma med mobil genom tub. Det gör man ju väldigt mycket, eller jag gör det väldigt mycket nu. Det har nästan tagit över mer av dokumentationen, mer än att man fotograferar med objektiv numera. För jag tycker det är så väldigt många som håller på och fotograferar, så det är kul att filma lite också. Själv då, hur har din fågelhöst varit?
Ja, man kan väl säga som så att jag missade hela september eftersom jag var ute och tågluffade i Europa då.
Ja, det var ju det jag skulle fråga om. Hur var det i Portugal?
Jo, det var ju väldigt bra med fågel alltså, och sådana här riktigt fina upplevelser med många stortrappar. Och vi bodde några dagar vid en liten stad som heter Mertola, som ligger nere i sydöstra Portugal, ganska nära spanska gränsen. Och ovanför huset där vi bodde hade vi varje dag ett hökampar som kom och cirklade runt. Och någon dag så var det en ormörn där, och det kom ett par kungsörnar. Däremot såg vi ingen spansk kejsare. Det har jag sett de andra gångerna jag har varit i Portugal, men inte denna gången. Men just de här hökörnarna, de är också, vi pratade om kungsörnen tidigare som en atletisk fågel. Det gäller ju minst sagt hökörnen också. Mm. En riktigt kraftfull sak alltså, verkligen.
Och den kom ju till slut ner till Falsterbo och vände där, den här hökörnen som sågs under sommaren i södra Skåne. Men det var aldrig någon som såg att den sträckte ut i Falsterbo. Nej. Så den kan ju tagit någon annan väg, eller så är den kanske kvar någonstans.
Eller så
någonstans.
Höll den sig gömd någonstans. Men det var ju en yngre fågel, sådär nästan kanelbrun fågel. Mm. De gamla hökörnarna är ju mycket mer kontrastrika. Ja. Med ljus undersida och mörka partier på vingarna och mörk rygg med en liten ljus fläck mitt uppe på ryggen. Men alltså hela deras rörelsemönster är så häftigt tycker jag med de här hökarna.
Verkligen.
Vid några tillfällen har jag fått se hökarna som har jagat. Alltså det är någon, om man ska försöka beskriva det, så är det som någon sorts mellanting mellan en duvök och en kungsörn.
Ja.
Alltså det är både fart och kraft. Och det är väldigt...
Ja, på tal om rovfåglar så får vi ju inte glömma att det var fantastiska bivråkdagar i Falsterbo med just på Falsterbo Bird Show. Du var ju också nere
ja,
där då.
Alltså. Jo, men det var fantastiskt att bara råka få vara med om en sån här dag med ungefär 2000 sträckande bivråkar. Och det började på morgonen med några enstaka som kom först lite trevande.
Ja, det började ju liksom redan vid så här 9:30 ungefär.
Ja, med... jag tror vi hade nog... Den första ungfågeln hade vi redan vid 8-tiden. Mm. Och det var ett par ungfåglar då. Och sen så började det komma såna här grupper på en 8-10. Så blev det 20. Så kom det någon grupp på 40.
Mm.
Ja, det var väldigt fint att se. Man drömde sig tillbaka till gångna tider och blev riktigt nostalgisk.
Alltså. Så det verkar alltså gå bra för bivråken eller bättre helt plötsligt då?
Ja, eller så var det väl helt enkelt så att väderförutsättningarna gjorde att det kom väldigt mycket bivråka just de här dagarna. Det hade ju varit ett bra bivråksträck här längs västkusten dagarna innan. Och då orsakades det av att det låg regn in över sydsvenska höglandet. Medan det var en korridor här längs kusten med bättre väder. Så man kunde nästan hoppa. Pass i alla fall att då när vi åkte ner till Falsterbo inför den här helgen att det skulle bli en bra bivråksdag. Och det blev det ju faktiskt.
Det är kul när man kan se det i förväg. Men på tal om Portugal igen, skulle du rekommendera att åka ner med tåg och skåda fågel där?
Ja, man skulle veta att resa med tåg genom Europa, det tar sin lilla tid. Och det är inte billigt. Det är ju rätt konstigt alltså att det är betydligt billigare att flyga än att resa med tåg. En konstig världsordning vi har egentligen. Men visst, det var ett trevligt sätt. Va? Nu gjorde vi så att vi, när vi kom till Lissabon så hyrde vi en bil och åkte runt med i 10 dagar ungefär. Men resan ner till Lissabon och sen hem därifrån, det gjorde vi med tåg. Och då stannade vi på ett antal ställen, men det var inte så mycket fåglar som fick oss att stanna, utan det var mera matupplevelser och lite annat sånt här, kultur och annat.
Ja, men jag ser ju de här resorna som läggs upp ner till Portugal och att man åker ner till Algarve och Sagres och man ska kombinera havsfågelskådning med fåglar på steppen och i andra miljöer. Och det verkar som att man kan hinna med väldigt mycket bara på en vecka där.
Det är väldigt koncentrerat nere på, i södra Portugal. Alltså då har man en timmas restid i stort sett mellan hav med både havsfåglar och strandfåglar, vadare och annat. Och sen stepperna och bergen in i land där det är trappar och rovfåglar och ja, mycket annat att se. Va?
Så det kan du rekommendera?
Ja, alltså jag tycker att södra Portugal är ett väldigt, väldigt fint område. Tidigare har det också varit ett för oss billigt område, men under pandemin så rusade priserna även där. Så att man ska inte bli förvånad om man tycker att priserna i Portugal är ungefär som i Sverige. Så var det inte tidigare. Det var billigare både att bo och att äta. Men där har skett en förändring alltså. Men om vi ska ta ett steg längre bort, ännu längre bort än till Portugal, så kan vi ta oss ner till Afrika. Och visst var det väl så att du i somras träffade en fågelskådare, en ringmärkare från Nigeria som du pratade med?
Ja, han kom till Jätterön och ringmärkte fåglar. Och det allt har faktiskt med en lövsångare att göra. Och det ska ni få höra på här. I'm sitting here in Voffhuset, close to Jätterön Nature Reserve, and it's raining and the wind is coming from the west, so many seabirds passing outside Kattegat here in Varberg right now. And I'm sitting here with a guy from Nigeria. What is your name and what brought you to Sweden?
My name is Thaddeus and from Nigeria, and I came to Sweden for a bird conference. That is the European Ornithological Union conference that happened in Lund. and I had a talk to give at a conference. And then my second aim of coming to Sweden as well was to visit a bird observatory in Sweden, which is Kisparen Bird Observatory, somewhere further north in Örebro. And this was because while I was carrying out constant effort ringing on my field site in Nigeria, somewhere in the southern part of Nigeria, a very big farm of about 13,000 hectares called Wepa Farm, I recaptured this willow warbler and when it had a ring. So taking a look at the ring, the first thing I saw on the inscription was Stockholm.
It's amazing.
So that was amazing to me. And I was like, wow, so this bird was ringed all the way from Sweden.
How far was it from Kvismaren to where you ringed that bird?
Catched
that bird, we should say. Because it was already ringed in Kvismaren outside the Örebro.
Yeah, it was already ringed. It was about approximately 4,000 kilometers. It's very far. So what I did was I had to submit to the Swedish ringing scheme. And then I got a phone call from Mr. Bo Nielsen, whom is one of the managers of the ringing scheme there at Kvismaren.
And also here at Jätterön Bird Station.
Exactly. So I told him, yes, I plan to come to Sweden for a conference and would it be nice for me to visit Kvismaren so I can have an idea of the habitat where the bird was ringed? And he said, yeah, that's fine. Yeah, and that's why the conference ended since August, the last week in August, but I have stayed over Mr. Nathan ringmarking birds and seen very, very, so many new interesting species.
Very cool. And just because of a willow warbler, lövsångare is the most common bird species in Sweden. How often do you see it during migration in Nigeria?
Yeah, quite a lot in Nigeria. You find a lot in Nigeria. They like to habitat open farmlands and so on. Yeah, quite many. But as you know, they are always snared, trapped, and there hasn't been numerous times where these birds were recaptured and standard mist nettings or bird monitoring systems using mist netting.
Yeah,
most of the time, either the rings are recovered from dead birds or sometimes people kill the bird and then they find the ring and so on.
Yeah, because it's not that common that you catch a living bird that you report back to Europe.
Yeah, it's not common,
no.
Except maybe if you are a professional, maybe an ornithologist, and you're carrying out mist netting, you're ring marking birds, and then you know that, wow, it's not strange for a bird to bear a ring. This actually was marked somewhere. And ring marking is a kind of bird monitoring protocol.
Yeah,
so it kind of gives you an idea of how far where the bird was ringed, how young the sex of the bird, whenever it was ringed. And that gives you an idea of the various types of habitat the bird used, the migratory pathway it takes, and its wintering ground. So
exactly.
It gives you a whole lot of information.
But that bird was that you caught from Kvismaren that was already ringed, the willow warbler, it wasn't its final destination to come to Wepa. It was gonna move further on south.
No. So when I got the bird, I took some biometrics such as the wing length, the fat scores, the weight, and also if it was actually molting the body or the feathers. So then the information I got back from Sweden, from Kvismaren precisely, was it was a first year bird. And because it was a first-year bird, it had this partial moat, of which the only moat on the wintering ground. And for the bird to have started doing that on the wintering ground, and then doesn't also have fat reserve, it shows that that's the final destination and it's not going further south.
Yeah, because it should have eaten a lot more to go south, more south.
Exactly.
To maybe South Africa or so. This is, I think, a real multi-bottomed story about how people and birds unite.
Yeah.
It's not just about the willow warbler, it's about you and me and everyone and the birding in the world.
Yeah.
I think it's a very cool story because you wouldn't have been here if it wasn't for that bird.
Exactly, and it's a very interesting experience for me. I never imagined that a bird as little as a willow warbler can actually bring people together. Coming to Sweden, I spent some time meeting a whole lot of people with different backgrounds, different interests in bird. For some of them, for recreational aspect of it. For some of them, for research purposes, and meeting so many nationals. For example, I had another experience. Also, the first day I came to Sweden, I got to the train station at Örebro, and then someone was supposed to come and pick me from the bird observatory.
Yeah.
And when they arrived in the vehicle, we got in the vehicle, and we were six people. That is five people plus a driver in the vehicle. And then the guy driving, who is Ewan from England, he asked me that, can I guess the nationality of everyone in the vehicle? I was like, everyone here mostly should be Swedish. He said, no. Surprisingly for me, in this vehicle I'm seeing six people, six different nationalities.
Oh, that's
so
perfect.
He was English. There was Ricardo, who was an Italian. There was Paul, who was from France. And then me from Nigeria, him from England. And then there was just one Swedish lady. And so that's really interesting.
But that willow warbler, it must have taken a long time for it to fly down to Nigeria from Sweden. It was maybe caught here in August, if I remember right, and you catched it in November?
Yes. So, that's actually the time frame. It was ringed sometime in August, and it was recaptured in Weppa in the last week of November.
I was reading an article by you and Bo Nielsen, and there was a lot of different birds that you catch in Nigeria, from cuckoos to different warblers and everything. Which one is your favorite bird?
After traveling and seeing so many birds, for me, sincerely, it's difficult to pick a bird, which is my favorite bird, because my interest in birds has gone beyond the appearance.
Yeah.
So my interest in bird goes to, why do they do this? How do they do it? And what are the effect or the consequences? So those are the questions I try to answer. I might see a bird which another person might feel it is quite common and not interesting, but for me, it is the behavior that is exhibiting. And then when I came here, I tried to observe closely. For example, if maybe a bird that it's a thrush, it belongs to the thrush family.
Yeah.
So I tried to ask myself, why is this thrush found in Sweden and not in Nigeria, in Africa? And then why is this thrush in Africa and not here? So what are the similarities between thrushes from Africa and thrushes from here, and their behaviors and so on? What kind of habitat do the thrushes here occupy, and what kind of habitat do the thrushes over there in Nigeria occupy? The same thing with the warbler. So those are the very interesting questions that I keep asking and wondering. So that makes me go beyond just the plumage and appearance of birds.
It's a nice way to look at it.
Yeah.
And you also ring birds here in Sweden at the Jetron Birding Station. You've been here in September and October, but you've been maybe a bit unlucky with the weather this October. September was very warm and warm weather and maybe good for ringing, but October has been a lot of rain and stormy weather. But when you ring birds here, like reed warblers and sedge warblers, do you also know them from your ringing station in Nigeria, the same birds?
Yeah, not all of them. You mentioned reed warbler, sedge warbler.
Marsh warbler, maybe.
I've not seen them.
They have a maybe a different migration route, but Is it just Nigeria and Sweden you've been ringing birds at?
Yeah, basically, yeah, just ring birds in Nigeria and Sweden. Of course, I've watched birds in the UK, Scotland, and St. Andrews and Cambridge, but not ringing. Cool. So basically ringing, it's Nigeria and here. So, but for example, like the sedge warbler, I've actually ringed it so many times in Nigeria. Yeah, the sedge warbler, and even the great reed warbler.
So you meet the same birds here, but in a maybe different time
different
of the
times?
Year.
Yeah. That also makes it quite interesting. Yeah. So if maybe not for the resources and all that, it would be very interesting to follow these birds. So from the breeding grounds, then you follow them to the wheat or even along the stop of the migratory pathway during the stopover side. And then it gives you a better understanding. So coming here and having this experience has been really
I think when you get this experience, you get more experience than most ringers in the world, actually, because you've been on the whole route from breeding to molting to wintering grounds and everything.
Yeah.
But in Sweden, I got a ringing license when I was maybe in my 20s in Grötvik outside Halmstad. You've been there too this week, I know. Yeah. But get your ringing license in Nigeria in the same way as we do in Sweden? How do you get your license for ringing there?
Okay, so it's slightly different because for us generally it's not really at an early age like you, because bird watching, interest in bird research, bird studies and conservation generally, it's not something that has been so long. So I think it's just starting and gaining momentum. And this was because of the establishment of a bird research station, which is my research institute, the APLEVENTIS Ornithological Research Institute in 2001 in Nigeria. And the institute has been created for both capacity building and conservation work. Yeah. So it trains young ecologists in conservation with specialization in bird studies.
Have you been also involved in the Atlas project that Ulf Ottosson started in Nigeria?
Yes. Cool. So, and it's a very big project because it's been running for over 5 years and... It's really, and that Atlas project is also huge because it has helped the research institute, because the project, Atlas project now, it's making use of citizen scientists. So it goes about training people and teaching people the benefits, that the recreational benefits of bird watching and all that. So people are gradually taking that up as hobby.
Yeah, that's
very nice. Sometimes it's very interesting that even in the research, you get to see medical doctors, for example, if they're having their conference, they say, well, they have that, bird watching is relaxing and all that. Then they come to the institute to come and watch birds and spend some time.
Yeah.
And you have even military people during some of their training, they come to the institute, bird watch, you have lawyers. So I think it's really growing and it's going beyond just the scientists, and which is quite different from here, because when I got there, for me, I feel like everyone does bird watching because you see a lot of people keen and interested in watching birds, taking photos and all that.
Yeah, an Atlas project can be a step into a big interest, and then you get more and more knowledge and you can do inventory a lot. Yes. That is also crazy because you came here because of a willow warbler, but also something that unite us is Ulf Ottosson.
Yeah.
I've known him since 2010 or so.
Yeah.
We were doing a lot of bird inventory during 2011, 2012.
Yeah.
He goes to Nigeria many times every year.
Yeah, in fact, we refer to him as a Nigerian, because he has frequented Nigeria, not just Nigeria, Africa generally, and he is a very, very big factor.
When we talk about this, the world is not that big, I would say.
When you talk about this, it's really not big. So I remember during my studies also at the institute, I think he took me some courses in bird evolution and so on. So maybe after coming here, I can see the frequent changes in weather, sometimes on daily basis, sometimes on yeah. weekly basis. And
thanks a lot for having you in our podcast with this fantastic story.
Yeah, it's a pleasure. Thank you. And thanks to the bird, the Willow Wobbler, for making that yeah. possible, because if it wasn't it, I wouldn't be here talking to you.
Exactly. So,
yeah, birds are actually excellent. And just as you said earlier, they unite people.
Under 2012 så gavs ju en bok ut som heter Fåglarna i Sverige, antal och förekomst. Är det någonting man har jobbat vidare med på senare år?
Ja, det är faktiskt så att vi håller på att jobba med den för fullt nu. Ulf Ottosson är anställd av det här projektet och jobbar med det, och jag hjälper till, men mera på ideell bas. Min roll är att ha kontakt med de regionala rapportkommittéerna och de regionala ornitologiska föreningarna i Sverige för att verkligen få en förankring. För det handlar här om att försöka göra uppskattningar av hur många par vi har av de olika arterna i Sverige. Vi har ungefär 255 årligen häckande fågelarter. Och det är inte bara det totala antalet i Sverige, utan vi ska också försöka räkna fram hur många par vi har i varje län. Och kanske till och med i varje landskap, för det är ju inte alltid samma sak, län och landskap. Naturvårdsarbetet idag bygger ju på länen, det sker länsvis. Men gamla faunistiska uppgifter, de har vi landskapsvis. För landskapsgränserna ändras inte, de är fasta. Länsgränser kan komma att ändras efter politiska beslut. Men det här är någonting som vi jobbar med nu och som vi hoppas ska kunna resultera i en bok under nästa år med alldeles färska uppgifter om vår fågelfauna.
Ja, det har ju hänt väldigt mycket de senaste 15 åren. För mycket i den här tidigare boken är ju från år 2008, om jag har förstått det rätt.
Ja, uppgifterna sträcker sig fram till 2008. Och vi kan säga, för att ta ett exempel, Sveriges talrikaste fågel, lövsångaren. Där uppskattade vi beståndet då till drygt 13 miljoner par. Och när det gäller bofinken så var det ungefär 8 miljoner par. Det som har hänt sen, delvis beroende på klimatförändringar, det är att lövsångaren har gått lite grann tillbaka. Så där ligger vi under 13 miljoner par idag enligt den uppskattningen. Den kan komma att revideras, men där ligger vi idag i alla fall. Samtidigt så har bofinken spridit sig norrut i takt med att klimatet har förändrats. Så att bofinken har ökat och börjar kanske sakta närma sig 9 miljoner par nu. Och den som lever får kanske se att bofinken inom några decennier går om lövsången. Mm.
Det är väl lite känslan man har haft också?
Ja, alltså här i södra Sverige i alla fall, där ser vi ju att lövsången har ju faktiskt försvunnit från vissa varma lägen. Det är ju en sån här kall art, alltså en art som vill ha en ganska låg medeltemperatur under sommaren. Lövsångaren finns ju ända uppe från tundran och ner till ungefär Centraleuropa eller mellersta Tyskland eller vad man ska säga. Längre söderut i Europa häckar det inga lövsångare, utan där ser man dem bara under flyttningen. Medan bofinken är ju en art som finns från Medelhavsområdet och Nordafrika och så ända upp till en bra bit norrut, och som nu sakta som sagt är på väg att sprida sig vidare norrut.
Finns det några fågelarter som är lätta att räkna hur många det finns av?
Ja, det finns ju ett antal fåglar som vi har bra koll på och som följs genom regelbundna inventeringar. Skräntärna är ju en sådan art, och även havsörn har vi hyfsat bra koll på. Kungsörn har vi väl också hyfsat bra koll.
Men kungsörn kanske är lite lurigt ibland, kan jag tänka mig att...
Ja, alltså kungsörnen är... Jo, men det är inte bara lite lurigt, det är rejält lurigt ibland, för att kungsörnarna är väldigt svåra på häckningsplats. Alltså de kan leva väldigt tillbakadraget. Det kan vara väldigt, väldigt svårt att hitta deras boplats. Och sen kan det också vara så att speciellt med lite yngre kungsörnar, att de kan stanna till på ett ställe och spelflyga, de kan till och med samla bomaterial. Och så plötsligt fram i slutet av mars är de bortblåsta, då har de gett sig iväg.
Mm. Andfåglar kan jag tänka mig kan vara ganska svårt att inventera med tanke på alla änder som finns långt upp i norr, till exempel i åtkomliga områden.
Jo, nej, men det är svårt att inventera ändå. Men samtidigt så kan man ju säga att det mesta tyder på att flera andarter har en minskande trend. Men även där finns det ju undantag. Snatterandet till exempel har ju ökat väldigt kraftigt sen vi gjorde den förra uppskattningen då för 15 år sedan.
Ja, smådopping har ju gått framåt väldigt mycket här i Halland nu.
Ja, men där tror jag speciellt att vi har haft ett väldigt, väldigt bra år i år av någon anledning. Smådopping har häckat på flera ställen och de har fått flera kullar också. Det är ju en art som kan ha två kullar under en säsong. Och vad som är roligt och som vi har såg i år igen, jag har sett det vid något tillfälle tidigare, det är att de kan tillämpa någonting som vi brukar kalla för double clutching. Dubbelkullar. Alltså att när första kullen kläcks så tar hannen hand om ungarna samtidigt som de parar sig, föräldrarna parar sig igen och honan börjar ruva på en ny kull. Och så ligger hannen runt omkring där med de små ungarna. Och sen efterhand så kläcks ju den nya kullen. Och då är de tidigare små ungarna har ju blivit rätt stora då. Och då kan man se ett smådopingpar med ungar av två olika storlekar.
Ja, jag tycker jag har sett det här och svarthalsad dopping också.
Ja, det är möjligt. Alltså, första gången jag såg det här, det var för ganska många år sedan vid våtmarkerna i Skottorp. Där det var ett smådopingpar som tillämpade det här. Och jag såg det nu i år igen på Tröningänga också, det i Halland. Alltså.
Ja, men det är spännande med den där nyupplagan av boken. Men kan man använda sträcksiffror på något sätt när man tittar på häckande fåglar i Sverige?
Nej, möjligtvis så kan man väl jämföra med sträcksiffror. När det gäller sträcksiffror måste vi ju också veta det att vi berörs ju av fåglar från andra delar. Vi kan ju ta den gångna hösten till exempel som exempel där vi har haft väldigt mycket blå kärrhök i Sverige. Mm. Och blå kärrhöken är ju enligt alla inventeringar som görs uppe i norr en art som har gått kraftigt tillbaka som häckfågel i Sverige. Och vi har haft väldigt mycket blå kärrök i år alltså. Och det måste ha varit finska och ryska blå kärröka som av någon anledning valde att flyga genom Sverige.
Och stepphöksrekord i Falsterbo var det ju nu den gångna hösten också. Men förmodligen har ingen av dem häckat i Norden.
Nej, de kommer ju också österifrån alltså.
Och sen just den här 2012-upplagan, där sa man ju att tjäder hade störst biomassa i Sverige, men så är det inte längre, eller?
Jo, det skulle jag tro.
Det är så? Ja. För jag tänkte alla grågäss nu som har kommit och invaderat överallt.
Ja, men där ska vi också veta att även om grågåsen har ökat som häckfågel väldigt mycket i Sverige, så väldigt mycket av de grågäsen som vi har i Sverige på somrarna, de kommer ju söderifrån, flyger upp till Sverige för att rugga. Och det kan vi ju se här vid Hallandskusten. Alltså när vi kommer fram mot 20-25 maj, då kommer det sträckande grågäs söderifrån i stora flockar. Det kan handla om tusental på en dag. Mm. Och man har ju också sett uppe vid bland annat Hornborgasjön och Östern att bland de ruggande grågäsen där under sommaren så är det fåglar som är märkta på häckningsplats i Tjeckien, Nederländerna, Danmark, Tyskland. Så att vi får inte lura oss av det.
Nej, och det kan ju bli ett problem med de här grågäsen som kommer in i våtmarken i slutet på maj när andra markhäckande fåglar som skrattmås och skärfläcka håller på och häckar som bäst. Att de kan klampa in i deras bon och sådär. Mm. Vi deltog ju i ett vadarsymposium nu på Jätterön under 2 dagar i november. Det var ju många intressanta föredrag om aspekten predatorer och jakt och mänsklig störning och allt möjligt. Mm. Så det var väldigt intressant.
Ja. Och det är ju frågor som är väldigt svåra det här.
Nu blev det lite sidspår här, men är det några arter man har sett att de har en väldigt ökande trend och några som man har sett att det här ser ju inte alls bra ut? Du pratade ju lite om lövsångaren till exempel.
Ja. Nej, men om vi ska stanna kvar vid vadarna ett litet tag bara, så har ju de flesta vadare en nedåtgående trend i södra Sverige i alla fall. Och framförallt då de vadarna som är knutna till strandängar och jordbruksmark. Men det finns kanske en del ljus att hoppas på. Vi fick höra under det här symposiet att det går väldigt bra för rödspoven i norra Ryssland, norra europeiska Ryssland. Och jag var i kontakt med en finsk ornitolog som berättade att den finska rödspovpopulationen har ökat väldigt kraftigt. De räknar med att de har ungefär 300 par idag. Och de har nog förmodligen kommit från Ryssland också, spridit sig västerut. Så vi kanske får in rödspovar i Västerbotten och Norrbotten från Finland framöver, förutsatt att det finns bra marker för dem att häcka på.
Ja.
Annars så, de svenska rödspovarna är ju koncentrerade till södra Sverige. Och där har de ju det ganska tufft. Alltså det är väl egentligen bara på Öland som vi har en lite mer stabil stam av rödspovar idag. Så visst, det finns arter som det går bra för, det finns arter som det går dåligt för. Och ska man på något vis generalisera, nu försökte jag vara rolig här, så är det generalisterna som det går bra för. De som är anpassningsbara, medan specialisterna, de har det lite tuffare i många fall. Men så finns det ju också sådana här riktigt bra ljusglimtar. Och en sådan är ju vitryggig hackspett, där vi har lagt ner väldigt, väldigt stora summor på att återskapa marker i södra och mellersta Sverige. Vi har haft ett uppfödningsprogram och utplantering. Och så kommer de spontant in uppe i norr från Finland eller kanske till och med Ryssland.
I Umeå och Luleå-trakten?
Ja,
och
alltså i Västerbottens och Norrbottens kustland, där de har etablerat sig på marker som var jordbruksmarker fram till 1960-70-talet, men som sen har fått växa igen med gråal och asp och andra lövträd. Där finns nu vitryggig hackspett.
Ja, jag fick ju alltid höra att de skulle, när jag började skåda i slutet på 90-talet, att de skulle komma in från Norge.
Ja.
Men det blev tvärtom.
Ja, vitryggig hackspett har ju klarat sig bättre i Norge än i Sverige. Mycket tack vare att det finns så många för skogsbruket svårbrukade marker längs med fjordar och annat, branta marker med mycket lövskog, där trivs ju vitryggig hackspett, medan angränsande områden i Sverige, där har ju, är det ju skogsbruk som har helt enkelt trängt undan den genom att man har plockat ner alla de här fina lövskogarna. De är inte ekonomiskt bärkraftiga i Värmland och Dalsland och ja, de trakter som gränsar till Norge helt enkelt.
Ja, men jag ser ju att ni gör ett väldigt gediget arbete med boken. Jag har ju sett inlägg du har gjort där du frågat hur många par råkor det häckar i Varbergs kommun. Men jag hoppas inte att du gör inlägg i Strängnäs kommun och frågar hur många par talltitor det häckar där och sånt.
Nej, då får man kanske inte något positivt svar överhuvudtaget. Alltså, nej, men just råkan är lite... Den är lite intressant för att råkan är ju en skånsk fågel. Vi räknar med att vi har mellan 40 och 45 000 par i Skåne. Men just i Halland har råkan ökat stadigt och fortsätter öka. Bara i Halmstad kommun så har vi numera 1700 par. Och totalt sett kanske någonstans mellan 2500 och 3000 par i Halland. Men bortsett från några få platser, Blekinge, Kalmar, där det går bra för råkan. Visingsö är väl också en sån där plats där råkan trivs. Så har den gått tillbaka. I Västergötland där det tidigare fanns åtskilliga hundra par, där har den minskat. Den har minskat i Östergötland där också fanns många hundra par. Och i Uppland där fanns över 1000 par bara för några decennier sedan. Där är det inte alls lika många nu. Och det kan ju säkert ha många orsaker till att de har gått tillbaka, men jag tror en sak är ju att de har blivit förföljda helt enkelt. Man har rivit ner bon och skrämt bort dem från, eftersom de anses vara så störande.
Ja, de
skränar mycket och de bajsar.
Jag tycker deras charmighet överröstar deras, vad ska man säga, lätet är ju inte så roligt. Det får man ju hålla med om, men det är ju det här skränandet håller ju inte på under en så lång tid. Egentligen när de häckar.
Nej, det är ju framförallt under vårmånaderna från februari till maj ungefär. Men de kan ju vara lite högljudda även vid andra tider. Men visst, råkan är en väldigt charmig fågel alltså.
Hör ni det? Råkan är en charmig fågel. Så är det. Minnen från Halland i november. Till mina vänner. Vi gick längs stränder i november i dimma, sol och dis. En islo mot syd. En ljus skvätta på en sten. En piplärka i tången. Ett östligt fyllo på en gren. Sedan vände helt plötsligt vinden. Löven föll ner. Blommorna dog. Och havsfåglar flög som raketer över vågornas kammar och skum. Tiden gick så fort. Livet gick vidare och vi lämnade varandra till våra respektive öden. Men bandet mellan oss, det finns alltid kvar. I en doft, i en vindpust och i solens första strålar kunde vi alltid påminnas om den tid som likt flyttfåglar dragit förbi. I mitt huvud går vi på något vis alltid på en strand bland tångbankar, snäckor och stenar i november. Med solen i ryggen och blicken letande efter något långt bort. Leendet är aldrig långt borta. Sedan kommer vintern som vi bara måste ta oss igenom för att kunna möta våren igen. Den oemotståndliga våren som övergår i en varm sommar i väntan på ännu en ny höst. En höst där precis allt kan hända. Vi längtar alltid dit. Till liror, labbar, skvättor, sångare och piplärkor. Vi längtar till livet.
Ska vi våga lova att det inte ska dröja 5 månader till nästa upplaga av Pippi-podden? Vågar vi säga det?
Det får vi verkligen hoppas. Vi kanske ska satsa på 4 månader.
Nej, men nu har vi ju vintern framför oss. Vi är i början av december när vi spelar in det här. Vad ser du fram emot? Är det nu som nybliven villaägare en massa fågelbordsfåglar?
Ja, det är väl det jag får ägna mig åt nu. Titta på fåglar vid fågelbordet. Så vi har gjort egen fågelmat med kokosfett och gamla raw bars och annat. Och sen har jag köpt en hel del fågelmat och satt upp matare. Plus att vi har massvis med äpplen med som vi kan lägga ut. Så vi, ja,
Vad är drömfågeln vid matningen? Har du någon sån?
Man får väl vara någorlunda realistisk, men det hade ju varit roligt med någon form av trast som var lite mer speciell. Man får väl vara lite blygsam med svarthalsad trast, även om det är ganska många fynd av den i landet. Så det är väl det, men plus upplevelser med vanliga fåglar med sidensvansar som sitter i fint solljus och äter på äpplen, inte fel heller, och titta på. Hur känner du inför vintern?
Nej, men alltså just det här med fågelmatning och att ha det precis utanför fönstret, det är ju någonting som är väldigt roligt. Alltså, det är en typ av fågelskådning som man absolut inte ska förakta. Och det är helt enkelt väldigt skoj. Och det kan ju dyka upp såna här udda fåglar. Alltså, som för 2 år sedan ungefär, nu när jag tittade ut genom fönstret och det plötsligt satt en dvärgspav där. Som sen höll till i min trädgård i 2,5 månader innan den till slut tyvärr dog på grund av att den blev smittad förmodligen av gulknopp.
Ja, det blir mycket ringar på vattnet när man får ju träffa mycket folk och så också. Så det är riktigt kul. Sen bor vi ju i ett landskap med hög lägstanivå ska sägas. Halland, det är ju bra skådning året om på något sätt. Så det kan vara kul att vandra lite kuststräckor och leta piplärkor och annat till exempel nu på vintern.
Skärskådar varenda lom som ligger ute på havet.
Ja, med tanke på Stilla havslommen där på Ölands norra udde så kan det väl komma en hit också.
Men det hade vi ju faktiskt en rolig gemensam upplevelse tidigare i höst när jag var med en grupp vid Morupstånge och fick se en väldigt stor lom som kom flygande tillsammans med en annan lite mindre lom. Och väldigt snabbt så sa jag att det där var en vitnäbbad islo, men sannolikt en ung fågel. Och då råkade du befinna dig 20 minuter längre söderut.
Ja, jag höll på att gå ut i de mellersta sjöbodarna i Bosör. Bosör ligger ju alltså norr om Halmstad, norr om Haverdal, fast söder om Falkenberg då. Och jag hade med mig min kamera just då och skulle fotografera småfåglar eller ja, hitta något roligt hade jag tänkt. Och då fick jag syn på de här två lommarna och jag var ju ensam då. Så jag kollade på dem kort i tuben och tänkte, oj, där kommer en rejäl bjässe till islom. Och så fotograferade jag de här lommarna och så tittade jag i kameran efteråt och tänkte att, oj, vilken mörk näbb. Och så skickade jag bilder till dig och du har ju sagt att det är en vitnäbbad islom. Men sen när jag skickar bilderna så säger du, ja, men det är ju en svartnäbbad islom.
Det blev en pudel då, ja, alltså.
Ja, och så tänkte jag det med och sen hade jag väl lite jobb och annat och fix och jag skickade runt den här bilden till folk och de flesta sa ju svartnäbbad islom. Men sen när jag väl lägger in bilder i datorn och redigerar dem lite och tittar på fågelns halstäckning och form och näbb så visade det sig ju enligt mitt tycke vara en vitnäbbad islom och även andra som har tittat på den. Men sen var det ändå en skara som fortfarande hävdade att det var en svartnäbbad islom. Så det var lite som ett pingisresultat, du vet, att det slutade till slut 21-13 till vitnäbbad islom. Och man, när man kollade bland skådare runt om i landet, skådarkompisar med mera. Men ingen ska ju klandras, det är ju inte lätt.
Nej, de är ju inte lätta. Och jag fick ju göra en dubbelpudel, jag fick pudla igen där. Ja. Och när jag sen har tittat och redigerat och ljusat upp dina bilder så tycker jag att det är inte längre något tvekan. Det här är en ung vitnäbbad islom.
Nej.
Men ja, tillbaka till framtiden. Och som du sa, Halland är ett landskap med väldigt hög lägsta nivå. Vi har alltså en hel del roligt ändå, trots att det är vinter och fågelfattigt i andra delar av landet.
Så är det ju. Och det är kul för att det kommer ju ofta mycket skådarvänner hit från andra delar av landet om vintern för att just Halland drar till sig väldigt mycket fåglar. Vi skulle nästan kunna säga att Halland är lite som Sveriges Portugal. Allt finns på väldigt liten yta. Man kan titta på orre och tjäder och sen åker man ut till kusten och tittar på praktejder och vattenpiplärka och så åker
och
man till
sibirisk knölsvärta.
Precis, och det är ju faktiskt tre olika sibiriska knölsvärtor i bukten just nu. Två kända hannar som vi sett i ett antal vintrar nu och sen en sån här hona då. Sibirisk knölsvärta.
Som ännu inte är officiellt accepterad kan vi väl säga. För att det är ju fortfarande så att vi är så pass oerfarna skådarna i Sverige när det gäller knölsvärtehonor helt enkelt.
Precis, det krävs ännu bättre dokumentation helt enkelt.
De är inte lika lätta att bestämma.
Se om vi kan lyckas med det den här vintern. Ja, det kommer ju din sån här sjöfågelinventering kommer du att göra i januari månad sen.
Så med tanke på det så får vi hoppas att inte isen lägger sig i Laholmsbukten. Den var på väg att göra det nu, men nu kom det ju mildväder här så att nu har det brutits upp igen det lilla som har lägger sig.
Ja, det känns som att det har varit vinter i 4 veckor fast egentligen har det bara varit det i 10 dagar.
Ja, knappt det.
Ja.
Redigering av Frida Nettelblatt. Pippipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.